välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Innan vi kör igång så vill jag passa på att tacka dig för en insats i Försvarsmakten och för en riktigt fin karriär som en gång i tiden startade på I-22 i Kiruna. Med oss idag så har vi arméchefen, varmt välkommen generalmajor Jonny Lindfors.
Stort tack!
Riktigt kul att ha dig här.
Ja, men det är härligt att vara här. Men jag måste faktiskt rätta dig lite. Där karriären startade med värnplikt på I-21 och han passerade I-20 innan jag blev anställd som officer på I-22.
Just det,
precis. Så officerskarriären började på I-22.
Den började på I-22. Mm. Hur var det där uppe?
Det var precis som det ska vara. Mörkt, kallt, kärvt och fantastiskt bra. Otroligt roligt. Ett gäng med goda kollegor som... både hade uthållighet, omtanke, omsorg om truppen och var oerhört uppgiftsinriktade. Sen var det dessutom ett litet gäng i en liten stad med väldigt, väldigt god sammanhållning.
Ja, det är lång väg att gå hela vägen därifrån till att nu vara arméchef. Jag kan tänka mig, det har ju liksom inte hänt av en slump. Hur kom du hit?
Ja, men jag hävdar nog nästan att det är slump. Tur, tillfälle och lite skicklighet. Det har varit ett antal förbandsnedläggningar på vägen, bland annat I-22, där modet kanske inte var på topp och tankarna har glidit fram och tillbaka om att sluta i Försvarsmakten eller inte. Mm. Men varje gång så har jag egentligen provat lite till, kört lite längre. Och varje gång har det blivit lite bättre. Man har kommit till något nytt, nya kollegor framförallt som vart man har hamnat så har man hamnat i ett bra arbetslag som har velat lösa uppgifter. Mm. Och sen så har jag väl såklart blivit matchad framåt utav min omgivning. Utav förra arméchefen som såg en potential i mig och övrig omgivning. För det är ju inte så att man söker inte jobbet som arméchef utan det är någon annan som ser till att man hamnar där.
Just det, exakt. Ja, intressant. Vi kommer komma tillbaka till armédelen av ditt jobb också. Mm. Men jag tänker att fokus idag kommer bli ganska mycket NATO. Vi har haft det här avsnittet på gång ett bra tag och vi har aldrig vetat riktigt när vi kliver in i NATO, men nu är vi ju definitivt med.
Äntligen.
Äntligen, där satt den.
Jajamän, allierade. Det smakar rätt gott i mun faktiskt.
Ja, men det gör ju det. För det här är ju någon form av, inte bara att man kliver in och är med i en klubb, utan man är solidarisk ansvarig för hela alliansen.
Mm. Vi är NATO, vi är inte medlemmar i NATO.
Precis. Och det här ställer lite krav också på civilsamhället, vilket vi kommer komma till senare också. Mm. Du kliver in som arméchef i en tid som är den mest dynamiska sedan andra världskriget. Vad har du på skrivbordet och vad har du utanför skrivbordet just nu?
Ja, men på skrivbordet, så om man ska vara lite bokstavlig, så är det anskaffning av materiel. Mm. Och öka tempot i den så snabbt som möjligt. Det är naturligtvis infrastrukturfrågor för att kunna ta emot materialen och kunna få våra förband på plats. Mm. Det är utveckling utav taktik och doktrin. Vi kommer återkomma till det senare i frågebanken här. Och det som är utanför skrivbordet, det är nog egentligen den kulturförändring som vi fortfarande har kvar att göra i Försvarsmakten till mans. Där vi behöver känna att tiden är det viktigaste att jaga just nu. Mm. Vi har bråttom att rösta upp. Vi har inte tid att ta 10 år på oss och komma fram till den bästa lösningen. Utan vi behöver en lösning som finns nu. Mm. Så det är ett ledarskap och ändra kulturen.
Just det. Hur mycket var du involverad i alla NATO-processer innan vi klev in i NATO?
Men, rätt lite fram till egentligen, jag blev arméchef för knappt år sedan. Mm. Men från rollen som arméchef och att NATO-ansökan var inlämnad, så har jag varit väldigt involverad och vi har fått väldigt stor insikt i NATOs planering och arbete tack vare väldigt goda relationer med chefen för Landcom i NATO som har hållit oss med ryggen och inkluderat oss.
Vad skulle du säga är de stora skillnaderna jämfört med när vi inte var med?
Ja, men det är nog kontexten och hur vi ser på oss själv. Mm. Vi har ju traditionellt sett Sverige som centrum för vårt försvar. Ett väldigt tydligt fokus på nationellt försvar och lite mentalt har nog Sverige varit jordens mitt hos ganska många svenskar.
Mm.
Nu är vi faktiskt inte det, utan nu är vi en del, ett stycke västerut jämfört med där försvaret av Sverige ska upptas. Det är i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen och längs den östra gränsen. Mm. Där börjar försvaret av alliansen som vi är medlemmar i.
Just det.
Så det är nog en mental resa fortfarande för oss.
Ja, för det kräver ju att dels man samövar med de förbanden lokalt, men också att folk kan disponeras dit också rent fysiskt.
Ja, ja men det gör det. Samövning så har vi har ju legat rätt bra till med försvarsplanering tillsammans med Finland och det ska man väl villigt säga att många andra delar av NATO tittar lite avundsjukt på hur långt vi faktiskt har kommit i planeringen och har konkreta planer för Nordkalotten på ett sätt som man kanske inte har överallt längs östra gränsen i övrigt.
Mm.
Så där ligger vi väldigt bra till, känner jag. Men sen är det mycket som är nytt och kontexten att ingå i ett större system. Vi har ju kommit från en bataljonsarmé där varje bataljon har egentligen varit optimerad för att kunna vara helt självständig och sändas iväg långt bort. Nu ska vi in i en kontext där bataljonen är en ganska liten beståndsdel som ingår i en brigad, som ingår i en division, som ingår i en kår.
Just det.
Det innebär att vi behöver ändra våra ansvarsområden och procedurer och även organisation.
Mm. Ja, intressant. Vem är det som styr de här kårerna och divisionerna?
Ja, men,
för vår del av världen så att säga.
Ja, precis. Ja, men för vår del av världen så är det, vi ingår just nu i det som heter Joint Force Command Center som ligger i Brunsum. Och de styr just nu. Om Sverige skulle bli involverad i en artikel 5-insats just nu så ger de våran operationsledning order. Och därefter så styrs organisationen i linje ner i svenska systemet.
Mm.
Om något år då ser vi framför oss att det kommer att finnas ett kårhögkvarter någonstans på Nordkalotten. Och det kårhögkvarteret, eller Land Component Command som egentligen styr en kår, det kommer att styra en svensk division.
Just det.
Men det är framtiden.
Precis, en svensk division, ja, det är intressant. Har vi en svensk division idag?
Vi har en svensk divisionsledning och vi har två stycken brigader.
Mm.
Men vi har inte divisionsförbanden, det vill säga divisionsluftvärn, divisionsartilleri och de funktionsförbanden.
Slår man ihop det då med andra nationer?
Nej, men det är inte ambitionen. Utan när jag sa att det som ligger på mitt skrivbord, det är anskaffning av materiel och infrastruktur.
Mm.
Det är bland annat till de här förbanden som ska uppstå.
Mm. Hur många är det som behövs fyllas på här? Jag tänker både manskap och utrustning.
Ja, men det är en jättesvår fråga. Vi har, av naturliga skäl så kan jag liksom inte gå in på hur många vi är och hur många, men vi ska bli ungefär 120 000 i Försvarsmakten enligt FP20.
Mm.
Och dit är vi väl en hyfsad bit på väg, ska jag säga. Men än så länge så är det framförallt de materiella delarna som inte hänger med. Utan personal går faktiskt hyggligt fort att utbilda.
Mm.
Det som är flaskhalsen, det är ju officerskåren där det faktiskt tar väldigt lång tid att bli erfaren.
Mm. Ja, den är såklart delikat. Det är många som har rangerats ut på grund av ålder, helt enkelt.
Ja, och både ålder och det faktum att vi har lagt ner förband väldigt frekvent sen egentligen början på 90-talet med de stora förbandsnedläggningarna på runt 97, 2000 och 2004. Där var det väldigt många duktiga kollegor som slutade.
Just det. Det går inte att få tillbaka dem då?
Men det är många som kommer tillbaka faktiskt.
Ja, det är så.
Men det är ju väldigt långt ifrån alla. Mm. Och sen 2000 har det ju faktiskt hunnit gått 24 år. Så ja, de som var medelålders då börjar bli lite efter bäst före.
Ja, exakt, exakt. Och man snackar ju en del om det här strategiska djupet när det kommer både till NATO och till Sverige. Mm. Kan du beskriva det lite grann i vad det innebär?
Nej, men man ska nog sätta det i kontexten av att NATOs strategiska djup ökar tack vare att Sverige blir medlem. Mm. Då blir det lättare att sätta det i kontexten. För NATO, och framförallt kopplat till Baltikum, innan Sverige och Finland blev medlemmar, så har de baltiska staterna varit det geografiska avståndet från ryska gränsen till att ha ryggen mot vattnet har varit ganska kort. Mm. Det finns ganska lite djup. Där bidrar ju helt plötsligt Sverige med ett väldigt mycket större djup och ett område som går att nyttja för såväl logistik som basering som utgångsläge för att kunna försvara.
Just det. Ja, det är sant. Och även för Finlands del så har vi ju...
Finland i sig själv är ju en del av det strategiska djupet, men vi utgör ju faktiskt Finlands strategiska djup i form av en försörjningslina.
Jag kan tänka mig mycket som har blivit väldigt mycket enklare nu, framförallt för Norge och som jag säger för Baltikum också. När det kommer till att förvara flygplan till exempel och även förse markstridskrafterna med resurser också.
Ja, men generellt så kan man väl säga att tidigare för NATO så har ju Sverige och Finland varit lite av vita fläckar på pappret som man inte har fått planera med. Och det säger sig självt att ja, men då blir det krångligt att göra en bra plan för försvaret av Baltikum och allra nordligaste Norge också.
Mm.
Och helt plötsligt nu så blir geografin hel. Och det är ju en av anledningarna till att vi är väldigt, väldigt välkomna in i NATO också, både Sverige och Finland.
Ja, det verkar ju som att framförallt baltländerna har verkligen velat det här under lång, lång tid. Så för deras del så är det ju en extra trygghet att det borde Finland och Sverige med.
Ja, men det är klart att det spelar en väldigt stor roll för de får det strategiska djupet. Men sen har vi väldigt starka relationer och historiska band med de baltiska staterna som man inte heller ska glömma bort. Där ja, men vi hör ihop och vi är förenade utav Östersjön.
Ja, absolut. Är det så att nu när gränserna flyttas österut för där vi står, hur kommer armén att påverkas av det här?
Men armén påverkas på det sättet att dels så fokuserar vi nog oss själva lite mer norrut, framförallt österut, men vi är helt eniga om. Det initiala, väldigt tydliga, ja, men det är ju att vi ska bidra med ett förband i bataljonsstorlek till Baltikum redan nästa vår.
Just det. Vilket land var det? Lettland? Som är?
Precis. Ja. Lettland. Och det förbandet kommer i sin tur att ingå i en kanadensisk brigad som ingår i en multinationell division.
Just det. Intressant. Vilket regiment är det som kommer få den äran att...
Ja, men den initiala bataljonen, den har P7 fått uppgiften att sätta upp och planeringen är i full gång.
Just det. Hur kommer det att funka? Alltså hur man roterar dit och sen så är det ett annat regiment som tar över eller är det ett annat gäng på P7 som tar över?
Nej, men det kommer att funka så att vi kommer att växeldra med Danmark på plats i Lettland. Så vår säsongen är Sverige på plats.
Mm.
Sen tar vi huvuddelen av våra materiel och åker hem igen.
All right.
Fortsätter stå i beredskap i Sverige under hösten för att komma tillbaka och avlösa Danmark inför nästa vårsäsong.
Mm. Intressant.
Så det är den uppgörelsen som finns just nu. Men då ska man ju också komma ihåg att det är än så länge en plan. Vi har inte fått regeringsuppdraget att genomföra det här ännu.
Mm.
Men vi har fått väldigt tydliga indikationer från bland annat statsministern i Sälen att vi ska bidra.
Just det, precis. Ja, men då är P7 allokerade dit. Och sen så har vi ett gäng norröver också.
Ja, men det stämmer. Och där är ju egentligen motsvarande förband som vi har planerat tillsammans med Finland och avdela norrut.
Mm.
Är ju alltjämt fokuserade norrut. Och sen får vi se vad som händer i övriga planeringen av försvaret kring Nordkalotten för NATOs regionala planer.
Mm.
Men min maggropskänsla och gissning säger ju att tyngdpunkten utav fältarmén den kommer att vara norrut.
Just det. Vad är det som får dig att tro det?
Nej, men det är ju bara titta på kartan och konstatera att om man ska göra ett anfall över landgräns så är Finland ett av de områdena och Baltikum det andra området.
Mm.
Och i Baltikum så finns det en relativt hygglig förbandstäthet i alla fall. Och det är framförallt väldigt mycket lättare att ansluta från Centraleuropa in i mot Baltikum.
Mm.
Även om Suwalki-korridoren som är väldigt smal är en sårbar sträcka.
Just det.
Men tittar man på de förmågor som krävs för att strida på Nordkalotten så finns det inte så jättemånga förband i Europa eller i världen som är duktiga på att strida i den arktiska och subarktiska miljön.
Just det.
Utan det är faktiskt vi i Norden, det är vissa amerikanska förband, det finns vissa enheter ur franska och italienska förband som är duktiga. Men annars så är det rätt glest med de som har kort startsträcka där uppe.
Just det, det är rätt intressant. Varför är Nordkalotten viktig?
Ja, men det går ju att sätta ett väldigt mycket större perspektiv. Och jag skulle vilja sätta det i perspektivet av flöden. För att vårat liv och vårt samhälle handlar ju väldigt mycket om fungerande flöden kring allt vi äter, allt vi har på oss. Jag tror att om gemene lyssnare tar och tittar i klädlappen på sitt klädesplagg som man har på kroppen så står det inte Made in Sweden på det. Och det gör det förmodligen inte på en rätt stor andel av livsmedlen heller. Och det innebär att vi måste ha fungerande flöden. Ryssland har exakt samma behov av fungerande flöden. Men Rysslands hamnar är just nu åtminstone utsatta positioner. Svarta havet, där pågår ett krig och Bosporen är sårbar. Östersjön är en flaskhals. Östersjön är Rysslands viktigaste import-exportflöde just nu. Men i händelse av ett skärpt läge i den här regionen, ja, då blir Östersjön sårbar för Ryssland också.
Mm.
Och då återstår ju Nordkalotten, Murmansk som en isfri hamn.
Just det.
Tillsammans med att klimatförändringarna, avsmältningen av isen de facto gör att sjölederna, vi ser ju att de öppnar sig.
Mm.
Och sen ska man ju inte glömma bort kärnvapnen. Murmansk och Kolahalvöns betydelse för både första och andra slags förmågan med ryska kärnvapen som är Rysslands maktbas i mångt och mycket.
Mm. Ja, men det säger lite grann också om hur viktig den regionen är. Som du säger, det är både den civila delen men också den militära och inte minst med kärnvapenbärade ubåtar.
Mm.
Så den kommer de ju försvara till varje pris såklart.
Ja, men det får man utgå ifrån.
Mm. Ja, vad ser du, kan vi skjuta till fler förband upp i norr? Är det så att NATO planerar för det också nu när vi både Sverige och Finland har klivit in?
Nej, men huruvida NATO planerar för det så ska vi nog inte gå in på det här.
Mm.
Om man kan skjuta till fler förband i norr så ja, det är klart man kan göra det. Vi i Sverige har inte så väldigt många mer förband att skjuta till.
Mm.
Men det är geografiskt så finns det plats.
Ja, det lär det göra.
Ja.
Sen är det bara resten kvar med infrastruktur och manskap.
Precis.
Och övning och så vidare. Ja, spännande region. Det misstänker att vi kommer säkert göra något specialavsnitt bara med The High North, som man kallar det för, ja. Nordkalotten, för att exploatera den regionen ännu mera.
Mm.
Någonting som slagit mig nu med NATO-anslutningen för Sveriges del, att vi har tagit rygg en del på Finland. Hur, kan du berätta någonting om det? För de har ändå gått med i närtid.
Ja.
Fått uppleva en anslutning.
Ja, men det har vi absolut gjort. Och jag pratade med min finska kollega Pasi Välimäki en gång i veckan ungefär. Och pratar vi inte så textar vi till varandra.
Mm.
Inte bara i försvarsfrågan, utan vi har en väldigt god relation. Och den kommer utav att vi har spenderat väldigt mycket tid tillsammans för att lära oss utav deras erfarenheter.
Mm.
Och de har ju verkligen velat att vi ska bli medlemmar. De har stött oss på alla sätt och vis. Och man måste ju faktiskt hedra Finlands agerande när de lämnade in sina anslutningshandlingar till USA, när de inom 15 sekunder efter även lämnade över dokumentet där de godkände Sveriges ansökan.
Just det, snabbaste klassen.
Så vi har fått mycket hjälp av Finland faktiskt.
Mm. Vad är det som de har kommit med för, vad ska man säga, kunskapsöverlämning till Sverige?
Ja, men det är dörröppnare att komma in i forum.
Mm.
De guidar oss vart vi ska lägga kraften. För det är ju svårt i NATO. NATO är jättestort. Det finns vansinnigt många forum, kommittéer och så vidare. Och vi är en begränsad antal människor. Så vi behöver ju hitta rätt.
Mm.
Och det hjälper Finland oss med. Och Norge.
Det
är ju, Norge är ju tillsammans med Danmark våra stora ciceroner och hjälper oss. För de är ju faktiskt de erfarna medlemmarna.
Mm.
Sen handlar det om hur man löser, eller har löst, konnektivitet. Alltså hur man kopplar ihop sina sambandslösningar och vilka lösningar man måste ha.
Just det.
Det handlar om procedurer och hur de har valt att anpassa sina procedurer. Kikar vi väldigt noggrant på för att lära oss och se om det är någonting vi kan göra likadant.
Mm.
Så det är några exempel.
Just det. Är det så att det har blivit så här fraktioner, eller kanske alltid har varit det, inne i NATO? Det vill säga att vissa länder som har naturligt geografiska, så här, samma typ av agenda, de samarbetar?
Ja, men så är det nog. Jag kan ju inte svara på hur allt har varit inom NATO eftersom att jag är nybörjare. Men det är klart att den geografiska närheten och kulturella likheten gör ju att man klustrar sig. Och det handlar nog om ett mellanmänskligt beteende lika mycket som staters intressen.
Mm.
Sen är NATO, jag uppfattar att man är oerhört lojala. Man lever organisationen ifrån de andra nationerna. Och de som arbetar i NATO, de är verkligen committade till NATO. Man är inte representant för sin nation. Man är representant för NATO.
Mm.
Och det är också en viktig lärdom och en mindsetförändring där vi måste lära oss att sluta tänka vi och dem.
Mm.
Utan det är NATO.
Det där tror jag också är en polett som behöver trilla ner. Det kommer att ta en stund. Försvarsmakten har säkert trillat ner den.
Ja, jag tror vi går vilse varje dag.
Ja, det är så. Ja, för även nationellt så behöver den poletten trilla ner. Där man är solidarisk med hela NATO.
Ja.
Att var det än behövs. Och vi har ju en artikel, den berömda artikel 5.
Mm.
Kan du beskriva den lite grann, vad den innebär för någonting?
Ja, men det ska jag göra. Men då vill jag börja med artikel 3 först.
Ja, ta den. Ja, men det är bra början.
Som också är en kärnartikel i NATO-stadgan som handlar om att varje nation är skyldig att ha en försvarsmakt som är tillräckligt kapabel för att verka avskräckande och för att kunna försvara sitt territorium. Och artikel 5 då, den handlar ju, det är musketerarprincipen egentligen, en för alla, alla för en. Och den handlar ju egentligen, den baseras på artikel 51 i FN-stadgan, där tröskeln är egentligen militär väpnad konflikt eller en mellanstatlig väpnad konflikt.
Mm.
Och där förväntas man ju helt enkelt agera solidariskt med den nation som blir angripen. Och hela principen för NATO är ju att angriper ett land, då angriper du alla.
Just det.
Och det i sig har ju en avskräckande effekt att veta att om jag angriper Estland, ja, men då får jag en enormt lång front där alla är i krig.
Ja, den är ju, det är ett fiffigt upplägg faktiskt. Och det, i och med att det är en försvarsallians så är den ju lätt att köpa in på också. Man behöver liksom inte committa sig till någonting onödigt, utan det är ju rent defensivt.
Det är det, och det är ju väldigt tydligt, precis som jag sa, det är upphängt på FN-stadgans artikel 51, rätten till självförsvar. Och i stadgan så står det ju väldigt tydligt att det handlar om att restore and maintain territorium, alltså återta och bibehålla territoriell integritet för den stat som blir angripen.
Mm. Och den har använts en gång.
Detsamma.
Mm.
Och det var ju kopplat till 9/11.
Just det, precis. Mm. Var det USA som aktiverade den?
Precis. Och den är väl aktiveringen utav artikel 5, den brukar föregås utav artikel 4.
Mm.
Det finns en logik i det här, som egentligen innebär konsultationer.
Just det.
Där man kallar konsultationer och tillsammans i NATOs politiska ledning egentligen reder ut om, ja men är det här en artikel 5-situation eller är det inte det?
Mm.
Och det handlar om ett konsensus som bygger på att ingen säger nej.
Mm,
att vara tyst är att samtycka.
Mm.
Så det är liksom förutsättningarna för NATO.
Just det. För Turkiet har använt artikel 4 och försökt göra artikel 5 vid ett tillfälle också.
Ja, precis.
Och fick inte igenom det. Det var, tror jag, kopplat till Syrien attack.
Ja, det kan säkert stämma. Jag är väldigt dåligt påläst på den situationen och törs inte riktigt uttala mig om vad som skulle ha föranlett det ena eller andra beslutet. Men jag misstänker att man i sånt fall bedömde att ja, men det här handlar inte om att det är en väpnad konflikt och att det handlar om territoriet.
Mm. Nej, precis. Därför, det är ju dynamiskt där bort i krokarna och det finns andra delar som är dynamiska. Jag tänker på Polen som ganska nyligen fick en till överflugen robot. Men då från Ryssland till Ukraina. Men då räknar man det, i och med att det inte är en attack mot Polen, så låter man det lite grann gå, vilket, alltså det är ju en pragmatisk lösning också.
Ja, det är ju en kränkning av luftrummet och det av hävd och tradition är ju inte en väpnad attack på det sättet, utan det är ju just en kränkning av internationell rätt och praxis för det är ju egentligen att skicka en not och en protest. Och om det inte upphör, ja då använder man andra diplomatiska medel så långt som möjligt.
Det finns ju en potentiell nackdel med de här förhandlingarna och att man ska vara överens. Om det går ganska fort i hockey till exempel, som det skulle potentiellt kunna göra i Baltikum.
Mm.
I och med att det är ganska korta utrymmen där fram till Östersjön.
Ja. Ja, men det är såklart en potentiell svaghet som du lyfter. Och NATO är en stor organisation som är en politisk organisation med ett militärt maktmedel. Men det finns samtidigt inget hinder för nationer att agera enskilt.
Just det.
Man har ju alltid rätten till självförsvar enligt FN-stadgan.
Mm.
Och hjälparens rätt finns naturligtvis alltid också. Ett sätt att dessutom hantera den här frågan om att se till att det finns lite skin in the game. Man blandar olika nationers förband i de olika frontstaterna just för att liksom smörja den politiska ja, men intresset. Alla ska känna lite ägandeskap för östfronten.
Just det. Vilka andra länder har närvaro där? Det är väl Tyskland och Storbritannien,
ja, men
och
Tyskland,
Kanada.
Storbritannien, Kanada, Nederländerna.
Just det.
Ja, det börjar räkna upp, då kommer jag missa någon och så börjar jag skämmas här. Så.
Vi kan stanna där.
Ja, vi,
ja, men det är en bra mekanism att den finns, för att då om någonting skulle hända så är det så många fler som drabbas än bara de baltiska länderna.
Så är det.
Kanske att beslutsprocesserna går snabbare också.
Ja, och det man dessutom försöker förändra i NATO just nu då, det kommer säkert att bli diskussioner under många år och som fortfarande kommer, det är väl egentligen mandatet att sätta in NATOs snabbinsatsstyrka.
Mm.
Hur långt ner det ska flyttas ner.
Mm.
Om det är SACEUR som ska självsvåldigt kunna bestämma och sätta in det eller inte.
Just det, och SACEUR är?
Det är Supreme Allied Commander Europe.
Just det.
Och är just nu generalen Christopher Cavoli som tillika är chef för US EUCOM, USAs europeiska kommando. Eller?
Ja. Och du kom ju direkt ifrån USA, eller nästan direkt ifrån USA. Du har varit där på en visit. Vad har du tagit med dig därifrån?
Ja, nej, men det jag har tagit med mig därifrån, det är väl egentligen att USA är en extremt viktig partner. I allt ifrån teknikutveckling, taktikutveckling, för oss att kunna anskaffa materiel. Om man tittar på ett antal system som Patriot, Blackhawks, vissa av våra UAV:er och så vidare som vi använder, mycket sambandsmaterial, så är det USA som dels sätter standarden. Vi vill vara interoperabla med dem till ett väldigt stor del. Och det är väl liksom att vårda den relationen och ha en stor vän som har samma värderingar och intressen som sammanfaller i våran geografi.
Mm.
Det är oerhört viktigt.
Ja, men det är sant. Och det är, min uppfattning är väl att hela den amerikanska försvarsmakten liksom fortfarande är helt obekymrad i princip av politiken. Men att politiken skulle kunna sätta käppar i hjulen för lojaliteten.
Ja,
potentiellt.
Ja, men det pågår ju en stor debatt om presidentval och så vidare. Jag tror nog faktiskt att om man tittar på om vi talar ju om Trump helt enkelt.
Ja, så är det.
Ja.
Elefanten
och, är om man tittar på Trumps National Security Strategy från när hans förra presidentperiod var, så var han väldigt tydlig med att ja, men de vitala amerikanska intressena, det är fortfarande att skydda liksom, den ekonomiska välståndet, den nationella säkerheten, men även den regelbaserade världsordningen.
Mm.
Och att ja, men stödja andra stater i världen.
Mm.
Och vi har ju samma intressen, han har kvar samma intressen. Så jag tror faktiskt inte det kommer att ändras. Och när han är ute och svingar retoriskt mot NATO, så handlar det ju framförallt om de NATO-länder som inte når upp till de här 2%-gränsen.
Mm.
Jag upplever att den amerikanska försvarsmakten är precis som du säger. Man är lugn, stadig, man har sina planer, man har uppgifter och de visar ju handling var de är geografiskt och hur mycket de är beredda att samarbeta med oss, och det är mycket.
Just det, ja men verkligen. Alltså på ett sätt, det som är en fördel med att Trump rör om i grytan, det är att folk får lite grann piskan på sig. Om man nu kopplar till artikel 3, att man faktiskt ska kunna försvara sig själv och också vara en nettobidragare till hela NATO. Att Polen till exempel, de har ju gått långt över 2%. Det är snarare 3, kanske upp mot 4% som de är. Ja. De vill ju aktivt ta ansvar för större delar av Europa helt enkelt.
Ja, men det gör de. Polen är ju oerhört seriösa i sin upprustning och känner ju verkligen den här som känslan av att det är förkrigstid.
Mm.
Och där tror jag att vi i Sverige har lite svårt att faktiskt känna den känslan till mans.
Mm.
Den blev rätt tydlig i samband med Sälenkonferensen att ja, men det är dags att rusta upp. Det är dags att förbereda sig för krig. Inte att kriget kommer, men det är dags att förbereda sig för ett nytt stort krig i Europa. Och det bästa sättet att undvika ett nytt stort krig, ja, det är att rusta för ett krig.
Mm. Jo, så man får den avskräckande effekten, och om man inte lyckas med avskräckande effekten även kunna ta tillbaks det man behöver ta tillbaks helt enkelt.
Exakt.
Men den insikten har, som du säger, sent trillat in här i Sverige. Till skillnad från Polen som har en historia av att både bli överkörda ifrån väster och ifrån öster,
ja,
flera gånger. Och den vill de inte någonsin vara med om igen.
Nej, de har ju en närtida historia utav att som nation bli riktigt misshandlade.
Mm, verkligen. Alltså jag förstår deras idé också om att försöka också vara nettobidragare. För de ser ju sitt eget intresse i att kunna netto bidra till andra nationer.
Absolut.
För då slipper nämligen komma till Polen rent krasst. Ja, det finns mycket intressant just som du säger med behovet av att rusta upp här och nu. Vad ser du framför dig om några år? Hur ser det ut? Alltså, Ryssland har ju sagt att de är i princip i krig med väst. Vi förklarar inte krig mot dem.
Nej, men vi kommer väl förhoppningsvis aldrig att förklara krig mot Ryssland. Men det är precis som du säger, Ryssland är i krig mot väst. Och Ryssland är nog lite grann i krig mot en idé. Och den idén om hur mycket frihet en nation ska få ha. Ska en liten nation verkligen få bestämma något? Borde inte de stora kunna bestämma åt de små och dela upp oss i intressesfärer?
Mm.
Ska vi ha en regelbaserad världsordning som reglerar hur man får resa, handla, segla, flyga?
Mm.
Det är hela den idén man är i krig mot.
Just det.
Och den tycker i alla fall jag är värd att försvara.
Ja, definitivt. Och de telegraferar det här, den här idén om hur de ser världen redan 2021.
Ja, det stämmer.
Ganska tydligt.
Ja.
Men det var ganska få som tog dem på allvar. Några gjorde det och såg att det här är liksom ett dokument över framtiden för kommande åren.
Ja. Ja, men den nu är med efterklokhetens blanka sken, men så är det ju väldigt tydligt att de menade allvar.
Mm.
Och är beredda att ta extremt höga risker för att uppnå det här målet.
Mm.
Och Ukraina, det handlar inte om territoriet, utan det handlar om idén i första hand.
Mm.
Och intressesfären.
Ja, det är intressant. Och det är, utan att kliva allt långt ifrån ämnet, så det är andra stater också som tänker i samma termer. Att vi har en mer multipolär världsordning med många olika idéer om hur världen ska hanteras.
Ja, men det har vi. Och om man är lite tittar tillbaks i historien så kan man väl konstatera att någonstans där 1944 när kriget tog slut i Europa, då genomfördes det en stor konferens på en plats i USA som heter Bretton Woods.
Just det.
Där mycket av den nu rådande världsordningen faktiskt ritades upp.
Mm.
Och vid det bordet satt en massa segrarstater i kriget. Där var Sovjetunionen med och där var Kina med och satt på de segrande sidan. Världsbanken skapades, den internationella valutafonden fonden skapades, dollarn som reservvaluta fastställdes tillsammans med en del andra regler helt enkelt.
Väldigt visionärt projekt egentligen.
Ja, men det här är ju någonting som har gynnat USA. USA i sin tur har fått med sig en ganska stor del av västvärlden genom Marshallprogrammet där man byggde upp Europa efter kriget. Medan Sovjet och Kina inte alls uppfattar att de har fått sin beskärda del av tillväxt. De har inte vunnit på systemet helt enkelt. Och de tycker att det är orättvist och vill ändra det.
Ja, men det ligger någonting i det där. Och det är väl den Bretton Woods-delen som börjar liksom urlakas nu när kanske världshaven inte seglas lika ofta utav amerikanska flottan till exempel. Och kunna garantera flöden utav varor.
Ja, men så är det. Jag tror nog USAs flotta seglar väldigt mycket, kanske mer än någonsin. Men den är, alltså rätten till friseglats är inte självklar längre.
Mm.
Och de anspråk man gör på stora territorialvatten, både i Sydkinesiska sjön och norr om Ryssland, är ju bekymrande.
Mm, helt klart. Om vi hoppar tillbaks till Sverige och NATO. Vi kommer ju med ett gäng styrkor. Vad är det som är styrkorna med Sverige som vi bidrar med till NATO?
Ja, men den uppenbara styrkan som inte handlar om försvarsmakten, det är ju geografin.
Mm.
Vi kommer med ett robust samhälle som, även om vi tycker det är rätt bräckligt, så har vi ett totalförsvarskoncept som inte är vad vi önskar att det vore, men det är väldigt mycket bättre än väldigt många andra nationer.
Mm.
Vi har en av tradition väldigt stark innovation, en industri, både civil och försvarsindustri. Som i sin tur gör att vi har en försvarsmakt som är högteknologisk. Vi är liksom i pilens spets avseende teknologi och oerhört duktiga på det vi har valt att bli duktiga på.
Mm.
Så vi för med oss en nettostyrka in i NATO, det gör vi absolut.
Just det. Vad har vi för någonting som ligger oss lite grann i fatet då som nation?
Nej, men jag har varit inne på det sen, jag nämnde det i början med förbandsnedläggningar sen 1990. Sverige är ett jättestort land geografiskt, både till sjöss och i lufthavet ovanför då, så är vi för små. Vi har en för liten armé, vi har för liten flotta, vi har för litet flygvapen.
Mm.
För att kunna ha fullständig kontroll över hela territoriet över tid. Utan vi måste välja. Det är en svaghet.
Ja, det är verkligen en svaghet. Vad ser du för tidshorisont på det som överbryggar den här? Eller behöver man det? Kan man hjälpas åt mellan länderna?
Ja, men dels så kan vi väl hjälpas åt mellan länderna till viss del. Men jag skulle vilja säga så här. Inför förra försvarsbeslutet så identifierade vi ett antal väldigt viktiga strategiska områden i Sverige där vi sa att här måste vi ha militär närvaro.
Mm.
Ingenting har ju ändrats. De områdena är ju jätteviktiga för Sverige fortfarande. Gotland är jätteviktigt, Stockholm är jätteviktigt, Göteborg, Sundet nere vid Danmark, midjorna på Sverige uppe vid Östersund, Umeå.
Just det.
Nordkalotten som jag har pratat om tidigare med både Malmbanan, gruvan och landförbindelsen österut. Där sa vi att vi behöver ha militär närvaro och nu flyttar vi oss själva österut, vilket innebär att nu blir det lite tomt i några av de här viktiga områdena. Och där behöver vi täcka ett glapp med andra förbandstyper. Vi behöver hemvärnet, helt avgörande med lokalkännedom, kort beredskapstid och skydda och bevaka viktiga objekt för Sverige. Sen saknas territorialförsvarsförbanden som ska kunna ha den rörliga komponenten och eskortera, skydda, bevaka, återupprätta förbindelser, luftförsvara.
Just det.
Så där... Där hävdar jag att vi har ett glapp att täcka.
Mm.
Och det får vi väl se vilka politiska beslut som kommer i framtiden.
Ja, man hoppas att de kommer väldigt snart i framtiden.
Ja, det kommer något beslut. Under året har ju försvarsberedningen och regeringen aviserat. Så vi väntar med spänning på först och främst försvarsberedningens rapport här nu i slutet på april som kommer ge en indikation. Men framförallt ett ett försvarspolitiskt inriktningsbeslut i slutet av året.
Jag kan tänka mig att de här försvarsbesluten inte är de enklaste att hantera heller, för att det är så otroligt dynamiskt nu. Man kan inte dra ut horisonten för långt, för man vet inte om man drar ut den i rätt sträcka, så att säga.
Nej, exakt. Nej, men jag tror att, jag vet ju att våra förtroendevalda politiker förstår. Man känner den här liksom sense of urgency, att det är bråttom. Det är förkrigstid i Europa. Samtidigt som man har en väldigt otacksamma och svåra uppgiften att balansera Sveriges ekonomi. Därför att det är vansinnigt dyrt att ha en stor modern försvarsmakt.
Ja, det är, så är det. Det finns andra grejer man kan lägga dem på också, så att säga.
Ja.
Så det är tuffa avvägningar. NATOs toppmöte som är nu i juli. Vad är det som kommer avhandlas där?
Ja, det var en väldigt, väldigt bra fråga. Jag tror faktiskt inte det är fastställt ännu. Jag ser framför mig att man kommer att avhandla frågor om ledningsstrukturen i NATO. Ska Sverige och Finland och Norge och Danmark tillhöra ett eget operationsområde som leds ifrån Norfolk?
Just det.
Norge gör ju det redan nu. Jag tror och hoppas att den frågan döms av den, men jag har ingen aning. Jag misstänker att man kommer att prata mer om vad är golvet egentligen för att satsa på sin försvarsmakt. Är 2% tillräckligt? Kommer man vilja trycka det här uppåt?
Just det.
Hur den här rådigheten vi pratade om tidigare, vilka styrkor ska kunna sättas in på vilken beslutsnivå? Misstänka att det kommer att talas om. Men som sagt, min gissning är lika bra som din.
Ja, det ska bli intressant att se vad du kan ta med dig därifrån sen.
Nu kommer jag personligen inte vara med där, utan Nej. Det är ju ett politiskt möte.
Just det. Om man kollar på NATO och vad det innebär för omställning för försvarsmakten, så man ser ju direkt att det är kommunikationsvägar, som du säger. Och det är också planeringsområden med vissa utfall och hur man ska hantera det. Men sen har vi även den civila delen. Hur står sig Sverige civilt i NATO-kontexten?
Ja, men i förhållande till det NATO kallar för baseline requirements för motståndskraft eller resilience, så står vi oss faktiskt ganska bra. Vi arbetar med alla frågor på ett eller annat sätt. Absolut inte påstå att det är klart, det är förmodligen inte i någon av frågorna, om vi någonsin kommer att känna oss klara. Men det betyder någonting för hela civilsamhället. Först och främst är alla medborgare allierade. Men för ett antal företagare så betyder det att man har kunnat NATO-certifiera sitt företag. Man kan vara med i den egentligen katalog över leverantörer till NATO som kallas för NSPA. Jag kan faktiskt inte säga vad förkortningen betyder. Ni får ursäkta mig. Det ser det som en katalog där man Just handlar det. Saker i NATO.
Ja.
Det ställer krav på deltagande i olika kommittéer från till exempel infrastrukturperspektivet, kommunikationsperspektivet, lag- och ordningsperspektivet, cybersäkerhet är ju inte bara en militär fråga. Så det finns väldigt många facetter på den här diamanten där som berör den civila delen av samhället.
Just det. Man kan ju tro så att vi är lite halvdåliga på civilförsvar och totalförsvar, men i kontexten så är vi nog inte det riktigt. Jag vet att Nederländerna var ju väldigt imponerade av den här broschyren som MSB skickade ut.
Ja, men
krisen i kriget kommer till exempel.
Ja, men det är nog få länder i Europa där det faktiskt går att skicka ut en sån där broschyr. Vi kunde göra det för att vi har gjort det tidigare. Det är liksom den äldre generationen har vuxit upp med det där. Hade man gjort det någonstans där man inte har haft den traditionen, eller då hade det nog blivit en väldigt stark reaktion i samhället. Jag hoppas att allt fler faktiskt tar på allvar och har en hemberedskap. Man ska klara sig själv en vecka. Det är liksom det minsta kravet på alla. Att man liksom tar hand om sig själv en vecka.
Mm.
Det kommer vi hyfsat långt på. Åtminstone för att få reda ut det omedelbara behovet. Sen är det, allt kommer naturligtvis inte att fungera som en vanlig tisdag i mars. Men jag tror vi har ganska hygglig koll på hur vi ska prioritera faktiskt.
Mm. Ja, men intressant. I ditt jobb som arméchef också så träffar du ju väldigt många som jobbar i armén helt enkelt. Och som gör ett fantastiskt jobb där ute. Är det någonting som du vill skicka med dem?
Ja, men det är det väl alltid när man får den här chansen. Först och främst så sker det ett fantastiskt jobb. Det är många, många kollegor som verkligen går den här liksom, the extra mile. Och gör mer än vad jag kan titta dem i ögonen och kräva egentligen.
Mm.
För man har det här drivet. Man förstår, man vill göra bättre. Jag är rätt stolt över det ledarskap och liksom hur vi faktiskt ser på varann med respekt enligt principen att ja, men man kan inte strida bredvid någon som man inte respekterar.
Mm.
Man kan inte lita på en sån person som stridsparskamrat. Det är viktigt att faktiskt ha en ömsesidig respekt. Så det är väl ett tydligt budskap. Det andra, det är väl att ja, men vi är NATO. Det kommer innebära möjligheter och det kommer innebära skyldigheter ibland kanske. Men framförallt så tror jag att det är ett antal spännande äventyr som är framför oss med samövningar, antingen där vi får besök i Sverige, där vi deltar i andra nationers övningar i en annan kontext än vad vi gjort tidigare. Och möjligheten att faktiskt jobba utomlands, framförallt för de som är kontinuerligt anställda, från soldat till civilanställd till officer. Så där öppnas det en ny spännande värld.
Ja, helt klart. Jag tänker på den senaste storövningen här för NATO, där många svenska officerare och soldater fick kliva in i en värld som de inte har sett tidigare.
Ja.
Med välsmorda övningsscenarion och stora, vad ska man säga, väldigt stora skaliga övningar.
Jajamän. Men det är faktiskt bara nästan sant. För vi har varit med i Nordic Response, som den övningen har hetat tidigare, under ganska många år.
Mm.
Nästan hela 2000-talet. Men det här var nog faktiskt det största bidraget vi har klivit in i övningen med. I en terräng som är närmare den potentiella krigsterrängen än övningen någonsin har hållit sig, utan att vara riktigt framme.
Mm.
Men framförallt så har vi betraktat övningen som en förövning på potentiella planer. Och det är ju en stor styrka att faktiskt få vara i terrängen, för det är en fördel.
Verkligen. Och det vet jag, de utländska förbanden också, de uppskattar verkligen att få öva med svenska förband. Ja, och finska och norska också för den delen.
Ja. Ja, men det gör de. Och vi får ständigt väldigt höga betyg. Vi är lätta att samarbeta med. Som jag sa, vi har en hög tekniknivå. Men vi är framförallt väldigt duktiga på engelska.
Mm.
Som gör att vi har lätt att samarbeta. Från soldat till chef. Vi har även, man ska väl inte säga att vi är kulturellt exakt lika, men vi har väldigt många kulturella likheter med många av de länder som vi övar oftare med. USA, Storbritannien, Nederländerna är väldigt lätt att samarbeta med.
Mm.
Danmark, Norge, Finland, självklart. Men jag måste ändå säga att det de förundras oftast över, det är hur vi lyckas utbilda värnpliktiga till den nivå som vi faktiskt gör.
Mm.
Jag hade den kanadensiska arméchefen på besök och besökte Nordic Response tillsammans här för några veckor sedan och träffade en värnpliktig stridsvagnsbesättning. Och han frågade, ja, men hur länge utbildas de här nu? Hur länge är de värnplikt? Och när han fick veta att man börjar besättningsträningen redan efter några månader så var det liksom verkligen mindblowing.
Mm.
Det fanns inte i hans sinnevärld att man skulle kunna göra så.
Kanske en framtida exportframgång?
Ja, men jag tror faktiskt det på det sättet att vi har dels en metodik där vi lyckas utbilda på väldigt komplexa system och sätta ihop förband som kan strida tillsammans på kort tid med väldigt hög förmåga. Men framförallt så har vi även designat system och liksom byggt våra valt att köpa materielsystem som är användarvänliga för att det ska vara väldigt kort utbildningstid på det.
Ja, men där har väl, kan jag tänka mig, FMV en förtjänst för att de
Absolut.
Har liksom kravställt på rätt sätt.
FMV, svensk försvarsindustri, där vi har liksom en tradition också. Det är också en av styrkorna med värnplikt. Det är ju att ja, men de som jobbar på Saab eller Bofors eller Ericsson eller många av dem har gjort värnplikten och kan relatera till ja, men vad är kraven? Vad behövde jag?
Mm. Men bara som en sån sak som säger, med stridsvagnarna kan du utbilda på rätt kort tid och hantera med värnpliktiga.
Ja.
Och även gripen systemet.
Ja, men där vi har en värnpliktig klargöringspersonal som kan ta emot ett avancerat stridsflygplan på en vägbas och sen ladda om, fylla på och få planet i luften på jättekort tid igen.
Ja, det är väldigt imponerande. Ja, jag skulle nästan bli förvånad om vi inte lyckas exportera till exempel Gripen mer eller vårt system om hur man utbildar värnpliktiga mer framöver.
Ja, nej, men jag tror värnplikten är framförallt någonting som väldigt många nationer tittar på nu och tittar lite avundsjukt på Sverige och Finland och andra nationer som har värnplikt. Därför att det har blivit så oerhört tydligt att man behöver en stor armé.
Mm.
Det går åt väldigt mycket personal för att täcka yta.
Mm. Precis. Ja, intressant. Vad har du för spaningar, säger de kommande 3 åren? Vad kommer hända i armén?
Nej, men de kommande 3 åren så vi kommer att ha satt upp 2 brigader som är beredda att ha en beredskap i NATO-sammanhang.
Mm.
Vi kommer fortfarande att vara kvar i Baltikum, gissar jag. Jag hoppas att vi har börjat få en del substantiella leveranser av både materiellsystem och ammunition, som jag inte riktigt vill säga vilka det är just nu. Vi kommer att vara personellt större. Vi kommer att ha integrerat oss i den här konnektiviteten som jag pratade om för att kunna leda andra nationers långskjutande system.
Just det.
För att kunna vara en del i den bekämpningskedjan som kan erbjuda allt ifrån Tomahawk-robot från ett kryssningsfartyg ute i Norra ishavet till och leda ett stridsflyg eller attackhelikopterförband eller raketartilleri.
Just det.
Så där,
ja, det
vi är på god väg, vi tränar, men det kräver lite till.
Ja. Du, precis innan vi rundar av då, vem skulle du vilja ha i Rekylpodden framöver?
Nej, men jag skulle nog allra helst vilja lyssna på mina försvarsgrenschefskollegor. Jonas Wikman, som är flygvapenchef.
Ja.
Och Eva Skog Hasslum som är marinchef.
Det vore kul. Det vore kul. Ja, det ska vi såklart se till att styra upp. Det vore väldigt spännande.
Jajamän.
Stort tack för idag. Det har varit fantastiskt kul att ha haft det här.
Tack själv.
Tack. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på Rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!